God morgon, får man väl säga, även om klockan är 10. Vi har lite olika morgonvanor. Jag har varit uppe tidigt idag. Det är ganska skönt faktiskt, ibland. Bergspredikan, ja. Det finns ju en hel del att predika över i den. Vi följer en liten bibelläsningsplan den här sommaren. Jag vet inte om du har en sådan. Den finns annars att hämta hem på nätet. Över Matteus evangeliet. Och den här veckan, om du har följt med den, så har vi läst Matteus 5, 6 och 7. Och det är ju ganska kraftiga kapitel, skulle man kunna säga. Och att Jesus höll en så lång predikan. Och i onsdags på bibelsamtalet så funderade vi på det här. Var det verkligen så att Jesus höll den här långa predikan? Eller var det... Är den ihopsatt? Men så som Matteus beskriver det, så är det att de går upp på berget och den avslutas med att folket förundras över att Jesus talar med makt och auktoritet bakom sina ord. Så där beskrivs det som en lång predikan. Sen kanske tidsuppfattningen var annorlunda. Det kanske var en liten hönökonferens där på berget. Man kanske var där flera dagar, vem vet. Men detta är i alla fall Jesu längsta samlade predikan som finns återgiven. Och vi kommer inte att kunna läsa hela den idag naturligtvis. Men jag skulle vilja göra ett litet övergripande predikan, om det nu är möjligt. Men lite mer övergripande över bergspredikan. Men låt oss be. Till att börja med. Herre, tack för att du är här. Tack för att vi får vara tillsammans och sjunga och tillbe dig och ära dig för den du är. Tack för att du finns hos var och en utav oss nära just nu. Och du känner oss och du vet hur vi har det och vad vi finns i. Herre, nu ber vi att vi får sitta med öppna hjärtan inför dig. Och Herre, låt ditt ord bli levande. Och låt det som inte är från dig falla ifrån. Men låt det som är från dig få gå djupt och rakt in. In i våra hjärtan till liv, i det liv vi finns i. Helige Ande, öppna våra ögon för vad det innebär att följa Jesus Kristus. Väck vår vilja att förenas med honom och hans intressen i världen. Ge oss kraft att bryta med de makter som hindrar oss. Och led allt så att Fadern blir ärad och lovprisad genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Daniel började med det första i kapitel 5 och jag ska läsa fortsättningen. Matteus 5 och jag börjar på vers 13. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisa er far i himmelen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen, innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå inte förrän allt har skett. Jesus är där på berget tillsammans med sina lärjungar som han samlat omkring sig, men också folket. Och det är folket som lyssnar till Jesu ord. Det är inte först och främst de ledande i landet. Det är inte de framstående politikerna. Det är inte de skriftlärda. De fanns säkert där också. Men kanske inte i syfte att ta in vad Jesus egentligen sa. Utan de var mest ute för att fälla honom. Det var inte den militära makten som fanns där runt Jesus. Utan det var gräsrötterna. Det var det vanliga folket. Och som Israel under den här tiden var ganska marginaliserade. Som man inte räknade med i maktens korridorer. Det var inte de som hade liksom det stora initiativet och makten. Utan det här var folket. Sådana som du och jag. Det var de som lyssnade till de här radikala orden. Om ni har läst Bergspredikan rakt igenom så häpnar man ju över Jesu ord. Hur han skärper lagen, syftet med lagen, att bli vardag och verklighet. När jag skulle förbereda detta så jag började titta 5, 6, 7. Var ska man landa? Var ska man predika över? Så jag tog telefonen och plockade in hörlurar i öronen. Och så lyssnade jag på Jesu predikan rakt igenom. Alla 3 kapitlerna. Hela predikan så att säga. Och jag lät den gå. Jag gick i skogen och jag lät den gå om och om igen. Jag tror han 3 vänder. Och det är ju alldeles fantastiska ord. Men också halsbrytande. Den är så otroligt utmanande och vardagsnära för oss människor. Det är inte en så mycket vad. Det är liksom inte så mycket vad vi ska tro på. Utan hur vi ska leva. Jesu undervisning är om en livsstil här och nu. Inte dogmer eller lärosatser. Utan det handlar om ett vardagligt förhållande i våra relationer. Till Gud och till människor. Och jag tänker lite så här. Predikan på berget. Jag tror vi behöver ta in den idag. Det där att gå upp på berget har ju en betydelse. Att få utsikt. Och jag tänker att vi behöver det idag. Vi har kollektivt varit med om en dramatisk tid. Och vi tänker kanske att bara vi får gå tillbaka till som det var innan. Att det ska bli vanligt igen. Och jag säger nej, kanske inte. Kanske vi behöver mer än någonsin gå upp på berget för att få perspektiv. Och du kanske är ledig nu lite. Du kanske har tid att reflektera. Att göra val. Att prioritera. Vi behöver gå upp på berget tillsammans med Jesus för den tid som vi har framför oss. När man genom historien har läst Jesu predikan på berget så säger ju en del, man har gjort olika tolkningar. Och en del säger att ja, men detta är så fantastiska, superbra, höga ideal. Men i verkligheten så är det omöjligt att följa. Det är för såna här storheter som Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Dag Hammarskjöld eller Martin Luther King som fick världen att kränga utav att de lyssnade och levde Bergspredikan. Och en del tolkar Bergspredikan som Luther. Det här är en predikan som talar om för oss att vi klarar inte av det. Det är som en checklista för våra tillkortakommande, våra synder. Att vi behöver Jesus. Det här är omöjligt utan Jesus. Och det ligger någonting i det. Därför att det är Jesus som har fullkomnat det. Men jag tror att Jesus vill något mer. Att han gör en öppning för nåden in i våra liv med alla de här initiativen som han ger oss. Att vända andra kinden till. Det är ju praktiskt inte så svårt. Men vi vet i verkliga livet hur svårt det är. Eller att gå en andra mil. Det är inte så svårt, men vi vet att det är svårt i verkliga livet. Att inte neka den som vill låna av dig. Att gå och försonas med din vän som du har kommit i onåd hos på vägen. Att älska våra fienden. Att be för dem som förföljer oss. Att ge din gåva i hemlighet. Att söka Guds rike först. Det där med bjälken i vårt öga. Att ta bort den. Att förtrösta på Gud även till vardags. Både när det gäller mat och kläder. Det här är så utmanande, eller hur? Jag tror att många av er kan de här texterna, har hört det. Annars gå hem och läs. Det är ganska vardagliga initiativ som vi kan göra. Men det är svårt. På vårt bibelsamtal i onsdag så sa Daniel Deming: Bergspredikan är en enda stor utmaning till vårt ego. Och jag tror att det är väldigt sant. Vårt ego. Jesus utmanar vårt ego, vår självupptagenhet och vår kontroll. Och Jesus gör det hela tiden. Han utmanar oss att kasta oss ut. Och han säger, ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Och det var till gräsrötterna han sa det. Det var till dem som sörjde. Det var till dem som hungrade och törstade efter rättfärdighet. Det var till dem som var fattiga i anden, han sa detta. Han säger det till oss. Jag tror inte Bergspredikan bara är tänkt som en del säger. Det där, det är för livet i tusenårsriket. Inte här och nu, utan det är sen. Jag tror att Jesus öppnar en väg in i vår vardag, in i våra relationer till Gud och människor. Att ta det där lilla initiativet som kanske sitter så djupt hos oss. Därför att det utmanar vårt ego. Det utmanar vår kontroll. Men när vi tar det där lilla initiativet så öppnar vi upp tillvaron för Guds rike, för Guds rikes lagar, för Guds rikes makt och kraft. Han öppnar en möjlighet för oss hungrande, törstande, fattiga och sörjande människor att leva i Guds rike med små, kanske kostsamma initiativ för egot, men ändå möjliga. Ni är jordens salt. Ni är världens ljus, säger Herren. Jesus själv var väldigt praktisk i sin undervisning och gav oss levnadsregel. Och han ger oss en tumregel, skulle man kunna säga, i bergspredikan. Och ni kan den. Den gyllene regeln. I alla lägen. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Tänk om vi levde så. Hur skulle det se ut? Kanske lite mer annorlunda. Men visst är det fullt möjligt. Eller? Nej. Jo, några nickar. Det är fullt möjligt. Och jag tror att det finns en hemlighet här. Att det öppnar upp för Guds rike. Låt din vilja ske i himmelen och på jorden. Det öppnar upp för Guds kraft, Guds makt och välde in i våran tid. Men det är utmanande. Det utmanar mig att lyssna till Jesu ord. Det räcker att stå hemma. Jag stod vid grytorna och hade haft en dag på jobbet. Och det händer ju alltid grejer och man säger saker. Och jag smsade med vår koordinator om en händelse. Och då så skriver hon till mig. När jag skriver att ja, jag står här och samtidigt tänker jag på bergspredikan där Jesus säger allt vad ni vill att människorna ska göra för er. Då skriver hon till mig, det är rätt skönt när Herren ger oss en mjuk käftsmäll. Gud är verksam i våra liv. Han vill vara där och han utmanar oss. Nils Bolander säger så här. Kristendomen var ett örnevangelium. Sprunget ur den högsta klippspetsens näste. På blanka störtflyktsvingar. Men vi tuktade dess järva fjädrar. Och se, det blev en svart fågel. En pratsam och tam korp. Och jag vill inte att mitt liv ska vara en pratsam, svart korp, tam. Nej, jag vill att mitt liv ska vara buret utav ett örnevangelium. Så som det var från början för den första tidens lärjungar som utmanades. Thomas säger, låt oss gå och dö med honom. Ett lärjungaskap som är på riktigt. Som är sant, som är äkta, som är ärligt. Då är glädjebudskapet ett oerhört hotfullt budskap. Det är rent av livsfarligt. Korset utmanar vår tillvaro. Det utmanar våran kontroll. Det äventyrar. Det ger inga garantier. Men evangeliet och Jesu kors blottar Guds hjärta för oss människor. Kärleken som inte värjer för några risker för att rädda den han älskar. som dör för kärlekens skull. Evangeliet både räddar oss och kallar oss. Evangeliet, glädjebudskapet, ger oss frid och ro. Men också den heliga oron. Jesus lockade aldrig människor till trygghet och harmoni. Han klargjorde väldigt krasst lärjungaskapets villkor och risken med att säga ja. Att våga. Men det är just i Jesus som vi har vår trygghet. Det är där vi får livsmod i hans fullhet. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen. Jag har kommit för att uppfylla den. Och det är bara han som kan göra det. Vi behöver få finnas i honom för att leva vårt lärjungaskap, vår efterföljelse, vårt liv med Jesus på riktigt. Det är i honom. Och där på något sätt så går paradoxerna, motsägelserna ihop. Och det är bara där. Han som är sanning, men också nåd. Vi skulle inte klara av sanningen om våra liv, tror jag. Om inte också nåden gick in till. Och det gör det hos Kristus. Han är lejonet av Juda. Men han är också lammet. Han är konungsligheten. Men också den största ömheten. Men vi misstar oss. Och väljer antingen det ena eller det andra. Den ena sidan av honom. Och då blir han antingen så god till gränsen på till självutplåning. Eller hotfull och maktgalen. Men Kristus har burit allt och vi får ta del i honom. Där finns utmaningen. Det är som att när jag lyssnade till Bergspredikan så är det precis som att inför Gud får vi komma och falla på knä och sträcka våra händer. Och han bjuder oss att tillsammans med människor i våra relationer, i vår vardag, i våra liv, så bjuder han oss att resa på oss, stå på våra fötter och sträcka ut våra händer. Och vi vet att vi inte klarar det, att vi inte orkar det. Men i Kristus så kan vi så mycket mer än vi tror. Men någonstans landade där. Vågar jag överlåta mig till levande Gud? En överlåtelse till han som bjuder oss livet, vägen och sanningen. Och jag gillar C.S. Lewis. Han har en förmåga att fånga med sitt bildspråk. Och jag skulle vilja dela just det här. Det farliga evangeliet och dess nödvändighet. Som utmanar dig och mig. Det är Jill som i boken Silvertronen, utom sig av törst, plötsligt hör en bäck påla. Hon är så törstig så hon tror hon ska gå under. Så hör hon vattnet och hon söker sig till det. Men när hon kommer fram till bäcken så tvärstannar hon. och står som fastfrusen. Fast hon bara skulle vilja kasta sig fram och dricka. Och så skriver C.S. Lewis: det är inte så undligt, för vid bäcken låg lejonet Aslan. Aslan som är en Kristusbild, skulle man kunna säga, i landet Narnia som boken om silvertronen handlar. Han låg där med lyftat huvud och framtassarna framsträckta framför sig, precis som lejonet vid Trafalgar Square. Hur länge hon stod där visste hon inte. Det verkade som timmar. Och hennes törst blev så outhärdlig att hon tänkte att jag bryr mig inte om lejonet äter upp mig, bara jag får ta en klunk av vattnet först. Om du är törstig, sa lejonet, får du gärna dricka. Är du törstig, sa lejonet. Jag dör av törst, sa flickan. Drick då, sa lejonet. Får jag? Kan jag? Skulle du kunna tänka dig att gå lite åt sidan medan jag dricker? Frågade hon. Lejonet svarade med en blick och en låg morrning. Och när Jill stirrade på lejonets orörliga skepnad förstod hon att hon lika gärna kunde ha bett berget att flytta sig för hennes skull. Lovar du att du inte gör något med mig ifall jag kommer, sa Jill. Jag lovar ingenting, sa lejonet. Brukar du äta flickor, frågade hon. Jag har uppslukat flickor och pojkar, kvinnor och män, kungar och kejsare, städen och riken, sa lejonet. Han sa det inte skrytsamt eller sojset eller ondskefullt. Han bara sa det. Jag törs inte, sa Jill. Då kommer du att dö av törst, sa lejonet. Jill flämtade och närmade sig ett steg till. Då är det väl ingen annan råd än att jag får leta rätt på en annan bäck, sa Jill. Det finns ingen annan bäck, sa lejonet. Amen. Herre, du utmanar oss till ett liv tillsammans med dig som vi inte kanske kan kontrollera, som vi inte vet vart vägen riktigt bär, men du bjuder oss ditt sällskap, din hand, du bjuder oss din närvaro hos oss. Löftet om att du är med alla dagar. Herre, vi vill vara salt. Vi vill vara ljus. Vi vill vara dina efterföljare på riktigt. Herre, du bjuder oss ett liv tillsammans med dig, där nåd och sanning går ihop. Här är ett liv som kostar allt, men som också är värt allt. Här är vi ber om nåden att få lägga oss i dina händer. Vi ber om modet att kliva ur. Herre, vi ber om modet att överlåta oss till dig och ta emot det livet du vill ge oss och att gå de vägar som du vill, som du bjuder oss. Och där vi kan få med våra små handlingar kanske, eller stora, vill du låta ditt rikes krafter får ta gestalt. Herre, du bjuder världen försoning och vi vill få gå med den med dig. Du bjuder världen relation med dig. Och vi vill få dela den med andra. Herre, du som sa, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Gör ditt under i oss. Amen.